Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av, och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är Lasse Brandmannen Gustafsson. 1981 när han var 25 år hade jobbat som brandman i bara en vecka, så råkade han ut för en allvarlig olycka i arbetet och fick 40-procentiga tredje gradens brännskador på kroppen. Han kunde höra hur det knastrade i öronen när huden smälte. När han vaknade upp efter att ha varit nedsövd i 2 månader började Lasse på sjukhuset att lära känna sig själv inifrån och ut. För ögonen, de var igensydda, så någon sjukdomsinsikt hade han inte. Men han skulle snart bli varse när han fick möjligheten att öppna ögonen igen. Lasse är sedan många år en enormt uppskattad föreläsare och har inspirerat så många människor med sin erfarenhet och sitt sätt att se på livet. Han föreläser om kraft, mod och prestation i vardagen och i det extrema. Han har skrivit flertalet böcker och håller utbildning i inre ledarskap. Jag är så nyfiken på så mycket när det gäller Lasse, så jag känner att vi drar igång på en gång. Så vi kör igång. För det är ju så härligt att du är här. Välkommen.
Ja, tack.
Alltså Lasse, som jag har längtat till att du skulle komma hit. Vi har mejlat ett tag fram och tillbaka.
Ja.
Du skulle egentligen upp på jobb, men det blev inställt, va?
Ja, precis. Den här föreläsningen har liksom skjutits på. Nu är det någon gång i september, jag minns inte datum exakt, som vi ska ha den här i Stockholm. Men då hade jag ändå bokat in och jag liksom har varit permitterad och inte sett riktiga människor på jättelänge, känns det som. Så att jag valde att behålla den här tågresan och komma hit idag. Gott att se en levande människa.
Ja, men det är så härligt att vi får börja se varandra nu och mötas igen. Det här ska jag också säga då, spelas in i lite före semestern och kommer då sändas i augusti. Mm. Så att vi ses ju här lite grann innan semestern. Men då är det framskjutet till, och det är mycket av det som har blivit så under det här året, kan jag tänka mig, eftersom du jobbar mycket som föreläsare och kurser, att mycket har blivit framskjutet. Har du jobbat mycket digitalt?
Inte mycket. Jag har haft en del föreläsningar digitalt, och min erfarenhet och slutsats är att det fungerar förvånansvärt bra, tycker jag, att överföra kunskap. Alltså du kan ha utbildning digitalt, men inspirationsföreläsning känner jag inte att det lyfter alls. Alltså, det
känns vilket sätt märker du skillnad på det?
Ja, men tänk dig att jag står framför min Mac och tittar på en grön lampa och så liksom sträcker jag armarna i luften och säger liksom: hallå guys, nu lyft. Jag överdriver lite grann nu. Man kan såklart lägga upp en inspirationsföreläsning på många olika sätt, men så som jag är van vid att känna av publik, interaktion, det låter ju som en monolog när man föreläser, men jag vill påstå att det är en dialog, för jag får hela tiden impulser av publiken, och det är de impulserna som ger mig energi att ibland också hitta nya små vinklar, spår som jag inte har trampat i förut. Och det är inspirerande för min hjärna att vara i det kreativa tillståndet. Men när jag står framför en dator och det är till och med så att personalen är ombedd att stänga av inte bara sin mic utan även sin video för att inte slösa bandbredd, då är det ju bara en grön lampa jag tittar på.
Ja, det är inte.
Nej.
Nej. Och så, det är just det här, ja. Vad intressant att du säger det, för att jag brukar ju föreläsa och jag har ju mera inspirationsföreläsningar. Men jag har inte haft suget på att göra digitalt alls. Det är väl också för att just det här att jag vill kunna se att nu fick jag med dem där och nu ser man tecken på att de är lite frågetecken där någonstans, man ser att någon undrar lite.
Ja.
Att plocka den grejen.
Ja.
Så jag har känt att nej, men jag väntar med det, tror jag. Och det kanske är just därför att det är som du säger, att man hittar sina vägar med att det är inte som en dialog fast ändå vi som står och pratar.
Ja, precis.
Samhörigheten.
Ja.
Jag tänkte innan vi går vidare, för vi ska ju prata lite grann där med som du föreläser om, vad kurser är med mod, kraft, prestation och inre ledarskap. Men för de som inte känner till dig så tänkte jag att vi skulle ta din historia lite kort i början för att de ska få med på tåget vad det är som har gjort att du har hamnat i den här modet och ledarskapet och föreläsning och inspiration och så vidare. Och det var ju en olycka 81, va?
81 var det, ja, precis. Mm. Och det är alltså, det är 40 år sedan i år.
Ja, det är det.
Ja.
Vilken
8 maj. 8 maj var det.
Alltså, precis.
Ja.
Det här är vad som är kvar av ett av husen på Arendalsvägen på Hisingen idag. Fullkomligt urblåst av den kraftiga explosionen. Som tur var ingen hemma här i natt vid 2:30. Ingen i husen intill olycksplatsen blev skadad. De flesta hade hunnit iväg efter den första mindre explosion någon timme innan den stora.
Och jag var ju helt nyanställd som brandman. Jag hade jobbat drygt en vecka. Vi jobbar ju inte måndag till fredag sådär, men man kan säga drygt en vecka. Och så fick vi ett larm då mitt i natten att vi skulle komplettera befintlig brandpersonal ute vid oljehamnen, för det var någon gasläcka där. Så jag hoppade upp i en av de två brandbilarna som körde då mot den här adressen, och min äldre kollega körde. Och han hade just jobbat på hamnen innan han blev brandman. På den tiden så gick man liksom inte från gymnasiet till brandman, utan man hade något jobb. Väldigt många hantverkare och sådär, eller idrottsmän, blev brandmän då ungefär vid kanske 25 års ålder i snitt. Så man hade ofta en yrkesbakgrund. Jag jobbade som kemist till exempel på vattenverket innan och sådär. Så Leif hittade väldigt bra ut i oljehamnen och körde också målinriktat. Men så blev det, som det stod i haverikommissionen då, så fanns det små brister i kommunikationen som ledde till en oerhört stor olycka eller stora konsekvenser. Som ett exempel bara, så hade polisen spärrat av de två vägarna som löpte in mot den här gasläckan. Och när vi såg polisspärren i slutet på den här långa industrirakan i oljehamnen, då tänkte jag att det är mitt i natten, det är bara sån här blekt gatljus som hänger och vinglar lite grann i nattvinden sådär. Och så är det stora cisterner med petrokemiska produkter och massa rör överallt. Det är liksom ett omänskligt område sådär. Men långt där borta i slutet på den här långa vägen så ser vi en polisbil, och så står det två polismän framför fören på bilen. Och Leif släpper på gasen, hastigheten går ner, vi får god ögonkontakt så här, och de flyttar lite grann på sig. Och jag minns att jag följer dem liksom med blicken, och jag ser att de tittar och de tänker lite så där med långa ögon, om du förstår. Alltså, de släpper oss inte riktigt med blicken. Och jag minns att undrar om de ville säga något. Men vi hade fått en adress och Leif vet vad den adressen är. Så han fortsätter in i den här kurvan som vägen gör nu runt en bergknalle. Och i slutet på den kurvan så ser vi ett vitaktigt gasmoln. Det är inte markdimma, det fattar jag med en gång. För att det är alldeles för tjockt. Vit dimma sådär, va. Och strax senare ser vi också att ifrån det här pipeline-stråket som går där så liksom väser det ut ett gasmoln 10 meter högt, ett vitt gasmoln som fyller på då den här markdimman som sveper över vägen. Så Leif börjar att bromsa, och innan han får stopp på den här tunga brandbilen så har vi kört in i de här låga dimmorna utav propangas. Och han lägger in backen direkt. Och jag minns att jag blir alldeles iskall. Jag har förstått senare i livet att det är liksom reptilhjärnans freeze-läge jag hamnar i. Alltså jag blir alltså så oerhört stressad så att jag fryser till is. Och jag kan bara egentligen titta i höger backspegel som är vid sidan av där jag sitter och ser att den andra brandbilens ljus ser jag bakom oss. De har stannat en 50 meter bakom oss. Och så gör Leif på startförsök för att motorn dör alltså när han ska börja backa. Så han försöker starta med målsättning att backa ur det här. Och i anslutning till detta då så exploderar gasen.
Brandkåren var på plats innan den stora smällen. Folk i husen intill hade ringt och anmält att det läckte gas. När man kom hit var ett stort gasmoln över hela vägen med explosiv propangas. Brandkåren spärrade av området, men två brandbilar kom in fel väg förbi avspärrningarna. En av de bilarna kom för nära gasmolnet och explosionen var då ett faktum. I det här, som en gång var en brandbil, satt de två skadade brandmännen.
Vi hör ingen explosion, gör vi inte. Det är liksom helt dödstyst. Men senare har jag förstått att tiotusentals människor vaknar i västra Göteborg av den här enorma smällen som blir när 20 ton propan exploderar.
Men hur kommer det sig att inte ni hörde?
Det är nog så att i centrum av en explosion är det dödstyst. Slänger du en sten i vattnet så utgår tryckvågorna eller ringarna ifrån stenens centrum. Mm. Men i mitten, det är inget forskningsresultat jag relaterar till, utan jag tänker att det borde vara så det fungerar, att tryckvågorna går utåt. Så alla andra hörde en enorm explosion.
Och då började det brinna?
Ja, förmodligen sögs det in gas via ventilationssystemet i bilen, så att min upplevelse är att det började brinna i hytten omedelbart, så att jag får upp armarna för ögonen liksom för att skydda mig och liksom luta mig bakåt på något vis där. Och så ser jag att Leif, han har fått av sig bältet och öppnar dörren och jag ropar, vänta Leif, ropar jag så här rent reflexmässigt, och han svarar liksom, spring Lasse. Så hans agerande och hans uppmaning får mig att reagera, och jag lyckas att slita mig loss ur bältet och hoppar ut då genom vänsterdörren som Leif har lämnat öppen. Och då tror jag landar på händerna och gör en kullerbytta. Och res mig upp och inget är bättre. Det brinner alltså i atmosfären runt bilen lika mycket som det jag gjorde inne i kupén. Och jag känner ingen fysisk smärta i det här, men det är väldigt, väldigt hemskt.
Hör du någonting?
Nej, ja, jag hör hur du bara koka i öronen utav värme. Och det ingår i det hemska här att ungefär som när man lägger bacon i en för varm panna liksom, det är det ljudet ungefär, va. Och jag minns att jag tar ett par djupa andetag för att det ska gå fortare och dö. Så det är så förtvivlat hemskt så att döden är en räddning, kan man säga. Så tumlar jag ner ett dike. Och liksom på beliggandes, jag vet inte om detta tar en sekund, jag har ingen tidsuppfattning alls. Men när jag ligger där i diket ihopkrupen, liksom i fosterställning, så är det som att jag ser min mammas ansikte. Och hon tittar med sina ögon, både med bekymmer och med kärlek på mig. Så jag kommer med upp liksom ur diket och finner en vit linje och börjar springa ut med den här linjen. Jag blundar mest och jag håller en arm för ögonen, men jag håller mig liksom på den här linjen genom att titta då och då. Så där, och så springer jag faktiskt ut ur eldhavet kortaste vägen, den vägen vi körde in. Och jag minns att jag springer fatt Leif i slutet och han haltar mer än springer. Han brände sig värre än jag gjorde, visade sig sen, och avlider efter en månad av sina skador. Den andra brandbilen, de lyckas faktiskt att backa ut ur det här eldhavet, så att de körde alldeles så långt in så att motorn dog. Men också sån här, du vet, sån här mönster man har, reflexer. Roy, som den här äldre brandmannen hette, han ser ingenting genom backspeglarna, för det virvlar trots allt ändå eld på utsidan. Så han instinktivt eller på rutin så öppnar han dörren för att han behöver se när han backar. Och då slår ju elden in i hytten och han börjar bränna sig på armen och kinden. Och den smärtan gör att han bara stänger dörren och så backar han. Man kan säga att han backar mot sin natur. För Roy var en sån där brandman som gärna vill ha både hängslen och livrem. Han vill ha goda säkerhetsmarginaler. Och nu hade han inga säkerhetsmarginaler utan han bara backar. Men de backar ut och får stopp mot ett stängsel. Men då har de klarat sig.
Är det de som är de första som möter er sen?
Nej, faktiskt är det så att en av poliserna möter upp Leif. Och en civil person som initialt hade larmat det här för en timme tidigare. För det visade sig att det var ett attentat. Någon hade apterat dynamit på den här rörledningen och sprängt sönder röret. Och den explosionen får Rolf och hans fru Ines att vakna. De bodde alltså ganska nära det området. Och när han tittar ut Rolf på Förstebron så ser han borte vid vägkröken så att det strömmar ut en vitaktig gas. Och då ringer han till polisen och berättar vart något sprängattentat här. Och vi kommer inte vara kvar hemma och säger nej, nu kan ni ansluta er till polisbären som vi ska upprätta, säger de. Så att Rolf och hans fru står där och Rolf blir den som tar hand om mig. Och jag brukar berätta om det ibland för att han gör det på ett sånt himla fint sätt.
Mm, den är så fin.
Ja, han ligger bakom polisbilen, explosionen är ett faktum. Du ska veta att det är ljusare än på dagen när 20 ton propan exploderar. Så han slänger sig ner bakom polisbilen. Men så hör han rop på hjälp. Och så tittar han under polisbilen så ser han att det kommer en brandbil utbackandes i den här kurvan. Och då fattar han att det är personalen i den andra brandbilen som ropar på hjälp. Och då reser han sig upp och han springer inte in i elden men han springer mot det här området och blir den som fångar upp mig. Sen drar han mig bort härifrån men han pratar hela tiden till mig. Han pratar och pratar och pratar och jag kan inte se han för mina ögon har alltså blivit skadade av värmen. Så att jag kan bara skönja, kan man säga.
Minns du vad han sa?
Nej, egentligen så sa han, alltså, det är över nu grabben och jag ska vara hemma med dig och vi ska ringa efter en ambulans och här är en stol och sådär. Han liksom pratar och pratar och pratar och ibland när jag är på vårdskolor och sådär eller sjukhus så brukar jag fråga vad tror ni Rolf hade för utbildning i stresspsykologi och traumabearbetning och akutmedicin och sådär och då brukar folk liksom, han kanske inte hade någon utbildning, nej. Han hade ingen utbildning. Han var bara medmänniska. Och vi har ju så mycket intuitiv, så mycket tyst kunskap inombords som medmänniskor. Så det, ibland räcker det bara att vi vågar lita på det och plocka fram det när det behövs. Och det gjorde Rolf. Mm. Och jag har förstått senare i livet vad viktig Rolf var att han blev, jag tänker att jag var i ett oändligt kaos psykologiskt. Jag var inte livrädd när jag kom ut i elden men liksom det fanns inga gränser utav det, i detta kaos på något vis. Va? Ingenting av det jag trodde på stämde på något sätt. Jag minns att jag försökte tänka det var inte rättvist. Jag hann bara jobba en vecka. Är du med? Och då kan man fråga sig, vad är rättvisa? För jag har fått lära mig redan av mamma och pappa att det är viktigt att man är rättvis. Pappa till exempel när han hade med sig en 33 centiliters läskedryck så satte han fram tre glas eftersom vi var tre barn i familjen och så hällde han upp den läskedrycken med tre glasen och vi stod vid och sneglade vi unga.
Det skulle vara jämnt.
Såg att det var en nivå i alla tre glasen och de stod jämnt för varann. Så sa pappa då, nu är det jämnt, eller nu är det rättvist. Och så kände man, kan man ta vilket glas som helst det där va? Och jag märker det på skolor också när jag frågar barn, elever, liksom, rättvisa, vad är det? Det vanligaste svaret är att det är lika. Så där. Och då nickar de andra, liksom. Det känner man igen. Och så ser ungarna rätt nöjda ut. Så där. Mm. Men vad jag kände här, och jag vill trycka på att jag kände, för detta var absolut ingenting jag satt och tänkte ut. Utan vad jag kände var bara att rättvisa är ett ansvar. Så att den här föreställningen av att det ska vara lika, man kan nästan säga att jag genomskådar den, eller den föreställningen, det är ju bara en idé. Visserligen verkar det som att i alla språk så finns ordet rättvisa med. i alla kulturer så finns begreppet rättvisa. Men vi har ju så många olika idéer som vi lägger på vad rättvisa är. Och som barn kan det absolut vara korrekt att tänka att det ska vara lika här. Då blir det rättvist. Men som vuxen, om vi tittar på vår värld, verkar det vara lika?
Nej.
Kommer det bli lika? Nej. Och då kan man fråga sig, ska vi lägga ner det då med rättvisa? Ska vi tänka, djungelns lag är ju rättvist. Den som är starkast tar mest. Nej, det vill vi heller inte ha. Utan vi vill ha en civilisation som är schysstare än djungelns lag. Och nu kan inte jag berätta för dig eller någon annan vad rättvisa ska vara. Men jag fick en insikt när jag satt och väntade på ambulansen att rättvisa är ett ansvar, kände jag. Och det tog tid för mig att liksom formulera det sen. Och vad det också vad det stod för. Men det blev som att den här insikten kom med en urkraft. Jag kände att det här är helt sant. Rättvisa är ett ansvar och det är mitt ansvar att skapa den rättvisa jag vill se i mitt liv.
Och det var den rättvisa som du kände när det han gjorde för dig? Att han tog ansvar, Rolf?
Ja, det gjorde han faktiskt. Jag har inte sett på det faktiskt på det sättet, men när du säger det så inser jag att han tog verkligen ett ansvar. Och jag har förstått senare också, som jag var inne på alldeles nyss, att det bemötande man får när man är i en, till exempel i ett kaos, en olycksplats eller det händer någonting som du inte alls var förberedd på. Det bemötandet du får där initialt verkar ha stor betydelse för hur du kan tillfriskna senare. Både fysiskt men också såklart psykologiskt.
För jag har ju förstått att han också var rädd.
Mm.
Men att du brukar prata om att någon annans rädsla kan vara någons trygghet.
Ja, jag brukar säga så här att man måste inte vara helt trygg själv för att kunna ge trygghet till någon annan. Men man måste ha någonting som gör att man är större än sin egen rädsla.
Ja.
Och det kan till exempel ha med värderingar att göra eller synsätt att göra. Och Rolf var rädd. Jag hörde ju han pratade fort och att liksom hans röst skalv utav frigjorda stresshormoner. För du vet, det blir sekundära explosioner. Hela kulvertsystemet exploderade rätt som det var, för det hade runnit ner gas genom locken i brunnarna och så här, va. Och bensintanken exploderade efter ett tag i våran brandbil. Så där. Och jag minns att han liksom, ska helvetet aldrig ta slut ungefär, så det här sa Rolf. Så han var också skärrad och rädd, men likväl så stod han kvar och höll i mig och gav mig trygghet.
Så man ska inte vara rädd för att även om du är rädd själv så kan du vara en trygghet för någon annan.
Mm. För du har någonting som är just större än rädslan.
Ja.
Och det kan vara till exempel din människosyn som gör att du blir större än din rädsla. Och det är väl det vi kallar för mod också.
Ja.
Att vi har en önskan om någonting, men vi är också rädda att ta ett steg för att nå det vi önskar. Men önskan är starkare än rädslan, så då tar vi steget.
Mm. Den är häftig. Du hamnade ju sen på sjukhus och låg ju nedsövd i, var det 2 månader?
Ja, just det. Mm. Precis.
Men när du vaknade upp sen, så nu när jag har lyssnat lite grann på dig då inför vi skulle mötas idag, så fascinerades jag lite grann av att du kunde inte se dig själv på ett tag, utan du fick jobba väldigt mycket med det som är inuti, alltså med dig. Hur gick de tankarna? Kan inte du berätta lite om det när du försökte lära känna dig själv på sjukhuset utan att veta din sjukdoms, eller utan att ha sjukdomsinsikt, ja. För du vet ju inte hur illa det var egentligen.
Nej. Alltså jag vaknade så här, vi föddes till Uppsala initialt, och efter en månad så semesterstängde de och förflyttades vi hit till Stockholm. Och det var här jag vaknade efter 2 månader, och Leif dog alltså efter 1 månad ungefär. Och när jag vaknade så visste jag absolut inte att det hade gått 2 månader, utan det var ungefär som att det var morgon. Att det var liksom, nu var natten över. Sådär. Det sista jag kommer ihåg är att jag Vi upphämtar då av två kollegor i ambulansen som kör in mig till Sahlgrenska. Och att det liksom lutar sig bekymrad personal. Jag ser liksom lite luddigt sådär, men jag ser ändå ansikten som är bekymrade. Och sen är det svart liksom. Där sövdes jag, kort och gott, va. Och när jag vaknar efter 2 månader så återigen, jag har ingen tidsuppfattning alls, att det är som att det är morgon. Men jag kommer ihåg olyckan väldigt väl, och min första liksom känsla är bara, jag klarade mig. Så det finns en lättnad där. Och jag har, precis som du säger, jag har ingen som helst sjukdomsinsikt. Jag har ingen aning om hur skadad jag är. Och
du känner inte att du gör ont eller någonting?
Jag har inte ont. Jag har inte ont någonstans, så att kroppen kan inte heller då, så att säga, kommunicera eller varsla eller meddela, signalera hur illa ställt det faktiskt är. Och det låter nästan lite absurt sådär, men jag ligger alltså här helt avslappnad, jag har klarat mig, och så hör jag att det är minst 4 brudar i rummet som pratar stockholmska. Och i mina göteborgsöron så är det lite exotiskt liksom. 4 stockholmsbrudar där. Och jag har klarat mig, fattar du? Och då, det var särskilt en typ söderböna liksom, och de pratade om hur helgen hade varit, och hon hade en sån jädra utpräglad stockholmsdialekt. Alltså jag tyckte bara det var, fan, det här är ju som ett humorprogram, alltså att ligga och lyssna på dem sådär. Det var, ja, det var
de återigen direkta tankarna som kommer liksom, när man inte, ja, vet.
Nej, precis. Ja. Så det här är väl då ett jättetydligt tecken på att jag fattar inte alls hur illa det är. Så där, va? Men så märker jag, när jag blir lite mer medveten om kroppen, att jag är törstig, jag är torr i munnen. Men när jag ska säga det så låter det bara liksom törstig. Det är bara tungan som kan liksom säga någonting. Stämbanden, det är som att de inte finns. Så jag säger några gånger törstig. Och du vet, de här stockholmsbrudarna, de tjattrar ju på om partyt i lördags och sådär. Men rätt som det så kommer det fram någon och, sa du någonting? Säger hon då lite för det förvånad. Och nu hör hon när hon är nära, när jag säger törstig. Är du törstig? Frågar hon lite förvånad. Och jag nickar med huvudet så här som att bekräfta då. Och då spolar hon i en kran, hör jag. Och så kommer hon fram och så skedar hon in vatten i min torra mun. Och jag känner att jag är väldigt törstig. Alltså munnen är torr. Du vet hur det är när man är snuvig och sover med öppen mun. Alltså det är att man kan bli så torr i munnen. Så varje sked som hon skedar in av det här svala kranvattnet, det är som en gudagåva. Så här. Och jag sväljer liksom med ökad tacksamhet de här skedarna. Wow, för vatten. Det är fantastiskt att nu när man verkligen är törstig, då ber man liksom inte om Coca-Cola, Zero, utan vanligt vatten utan kolsyra. Tack Gud, det är vad jag behöver.
Så men det är ju så fascinerande ändå att du vaknar upp efter 2 månader i koma, och de sakerna du berättat är ju egentligen så fint. Alltså, jag klarade mig. Några stockholmsbönor här inne. Vad fantastiskt vatten. Ja. Och så är du så oerhört skadad.
Ja. Så du förstår, jag har ingen sjukdomsinsikt.
Nej, verkligen inte. Och hur länge tog du innan du fick se dig själv i spegeln? För ögonen var ihopsydda. Var det,
ja, det var de. Jag är ungefär en månad här i Stockholm, och ögonen är ihopsydda hela tiden, så jag är blind under den månaden. Men var den här sköterskan eller undersköterskan säger i alla fall till mig, det är att du kan inte prata, Lasse. Du har ett hål i halsen efter respiratorn. Du har legat i respirator. Så luften går alltså ut och in genom det här andningshålet som är i halsgropen. Och det är ju nedanför stämbanden. Jag ska hämta en talkanyl, säger hon. Så hämtar hon den och så trycker hon ner den i halsen, säger jag då, va. Och det roliga är att många år senare, kanske 20 år senare, så är jag på en turné uppe i Norrland. Så kommer det fram en kvinna i min ålder, och då är jag vid 50 ungefär sådär. Så säger hon i en paus, jag måste komma fram och hälsa, säger hon. Jag jobbade som nyutbildad syrra i Stockholm när du hade skadat dig. Och jag var med den dagen du vaknade. Va? Var du sådär, sa jag. Så vi kramas ju till och med, fast jag inte alls känner igen henne sådär. Men jag minns ju liksom den här dagen.
Hur var det att träffa henne?
Ja, det var ju liksom, det blev ju ett möte så här, va. Och så säger hon så lite för nu, kommer du ihåg det första du sa när du fick tolkanylen? Törstig hade jag liksom redan sagt sådär, nej faktiskt inte du, sådär sa jag. Vi stod ju lite grann på tå, ska du veta, när vi förstod att vi skulle få kontakt med dig. Och när vi hade satt tolkanylen i halsen på dig så sa du med din göteborgska, hallå brudar. Och då började vi nästan att gråta, sa hon. För vi hörde att du hade livskraft.
Ja.
Och vi blev så lättare.
Och det där är ju helt fantastiskt att den livskraften visar sig så tydligt egentligen bara med, alltså, två ord.
Ja.
Och då men det jag känner just det här när att inte se sig själv, inte ha någon sjukdomsinsikt under en månad, att ligga, om jag tänker att jag ligger och blundar och ska tänka, jag kommer ju så nära mig själv eftersom jag inte kan ta in någonting yttre, jag kan inte ens se hur jag ser ut ännu.
Ja.
Hur mycket jobbade du i dig själv, i tankar och minnen?
Det var ju så här att jag kunde ha den här tolkanylen en stund varje timme, jag vet inte om det var 5 eller 10 minuter, men en kort stund varje timme, och då blev det ju väldigt automatiskt att jag började fråga kring det jag undrade över. Och de var rakryggat ärliga men ändå väldigt empatiska, så att de sa sanningen. Men alltså, är du med empati, alltså med en god intention, sa de sanningen. De slängde inte sanningen i ansiktet på mig, men de hade en inställning av att om en patient frågar, då är patienten mogen att höra svaret. Och så tror jag faktiskt att det är. När jag är förmögen att formulera en fråga, då finns det en beredskap att också kunna ta sanningen. De vågade vara ärliga. Och det är klart att det var förknippat med, alltså det var ju både sorg och fasa egentligen. När jag till exempel, jag kan inte röra mina händer, sa jag. Vad har hänt med händerna? De liksom sitter fast. Och då sa de att du brände händerna väldigt, väldigt svårt, så att fingrarna är i stort sett amputerade. Och de leder som kanske fungerar, de är stiftade nu i ett speciellt läge. Och det var ju liksom en ohygglig information, även om den var sann. Så många av de här svaren, jag kan säga att de chockade mig, för att jag tror faktiskt att i och med att jag var så svag, jag vägde bara 40 kilo, hälften av min normala vikt. Och i det här ytterst försvagade tillståndet så hade jag ingen kraft att bjuda motstånd. Utan jag låg på något vis försvarslös, naken, men också i en acceptans. Jag kunde bara acceptera de svaren som kom. Och det gav en sorg såklart att höra vad jag hade förlorat, men även den kunde jag acceptera.
Men jag tänker att, är det så att också när du fick det liksom, eftersom du hade den här tolkanylen då i 5-10 minuter och så fick de pytsade ut det lite pö om pö, så att du hann ta in det, landa i det.
Ja, det är en väldigt intressant point där egentligen, för att det blir som att jag tar det bit för bit. Och du vet, varje svar som jag får under den här korta perioden av att kunna prata, få landa, få bearbetas, men föder också nya frågor som gör att små punkter utav sanning och förståelse kan utvecklas med följdfrågor, så att det så småningom börjar bli en mer heltäckande bild. Och även om den på sätt och vis var förfärande, den här bilden, så i min kraftlöshet så fanns den här acceptansen. Och jag har känt på det också senare i livet, att när jag kan acceptera så infinner sig någon form av lugn i acceptansen. Och det finns ju ett uttryck som heter, i stormens öga så finns ett lugn. Och det är faktiskt så i verkligheten. Jag vet vid ett tillfälle när jag hade en föreläsning för kustfiskare. då kunde de säga att ibland när SMHI har missat och rapporterat en storm på gång, så händer det ibland att man seglar rätt in i stormens öga och där är det kavlugnt. Där kan havet ligga helt bleke.
Men det är så, jag var med om en orkan en gång.
Du har det?
Mm, ja. I Florida. Och då, den var en femma på vägen mot oss, men gick ner till en 4-3 sådär. Och det slog ju, det dundrar ju duktigt runt omkring oss. Och sen när ögat kommer över så blir det helt stilla. Ja. Vi gick ut och det var så här dimma över vattnet. Vi såg något bord som kom upp på stranden.
Ja.
Vi hann stänga några luckor som hade flygit upp. Och sen så märkte vi att nu börjar det låta igen. Så då sprang vi in. Och då kommer ju det från andra hållet.
Just det.
Så då slog det ju ännu hårdare. Men det var helt otroligt att uppleva. Jag brukar faktiskt tänka på det ibland när det är mycket stress runt omkring.
Mm.
Att jag kan stå där. Mm. Så kan ni få hålla på runt omkring. Jag ställer mig här i ögat och
bra.
I lugnet.
Ja.
Men det är verkligen så. Det är helt, det är nästan lite spöklik nästan.
Ja.
Men ändå väldigt tryggt på något sätt. Och det är väl så att, att man landar då i stormens öga lite grann när du får massa besked och sen så får du landa i det under vägens gång. Men du hade ju också, du har ju väldigt härlig humor. Och även på sjukhus vad jag förstår, för jag hörde att du skulle gå och gömma din garderob.
Ja, just det. Ja, precis. Och då är det ju så att du har kommit till Göteborg och där kunde de öppna mina ögon. Det var väldigt mycket ögonlockstransplantaten som gjorde att ögonen var bandagerade och att jag inte kunde se. Men då hade ögonlocken börjat få sin funktion och jag kunde se. Och när jag kunde se, då blev jag också mer utåtriktad och mer aktiv. Kunde delta mer på sjukgymnastiken och bjuda motstånd som gjorde att både att muskler började utvecklas igen och också att jag fick ut rörligheten. För att alla leder liksom kalkar igen vid en brännskada. Så man blir väldigt, väldigt stel så här va. Och så kunde jag också väl lära mig att gå i och med att jag såg. Och jag minns första gången jag gick ett varv runt sängen. Då hade jag stöd från två personer. Och jag var så anförd, vet du, när jag kommit ner till fotändan. Och då skulle jag ändå runda fotändan och gå på hela långsidan och runda huvudändan innan jag fick sätta mig. Fattar du? Du har ju sprungit maraton.
Ja, precis. Ja. Så det här var ett maratonlopp i sig.
Ja, precis. Så att jag var helt färdig liksom när jag kom fram. Jag hade blodsmak i munnen och jag hade förmodligen maxpuls. Och de fick byta min t-shirt för den var våt och svett av ett varv runt sängen. Du förstår helt konditionsläget. Men när jag nu börjar liksom komma igång så här så kunde jag till slut gå med stöd från en person. Jag kunde börja gå ut i korridoren till omläggningen i ett annat rum, stöd av en person. Och så vid ett tillfälle, det var vi framme i början på september tror jag, så sa en undersköterska som gav mig stöd på väg in så här att nu har jag inte gett dig något stöd alls, Lasse, sa hon. Jo, du har hållit i min arm, sa jag. För det var ju så van vid att de alltid gjorde. Jag har hållit, sa hon, men jag har inte gett dig något stöd. Ska vi se ifall du kan gå själv? Så släppte hon min arm. Och jag nästan kände att jag fick svindel. Hon släppte. Så stod hon en bit ifrån. Så sa hon, ta ett steg, sa hon sådär lite uppfordrande. Och jag minns att jag tittade på mina fötter och sa till vänsterbenet, du får börja, du är minst bränd ungefär sådär då, va. Så tog vänsterfoten ett steg och högerfoten följde snällt med och tittade nästan förvånat på henne. Såg du sådär, sa jag. Ja, nu kan du gå själv, sa hon. Så gick hon ut och stängde dörren. Och där stod jag. Och hade nästan glömt bort att man kan gå själv. Och du vet, det kallas ju för att man blir hospitaliserad. Man tror att man behöver ha den här typen av support för att liksom kunna leva sitt liv på hospitalet.
Så man väljer sig av det.
Ja, precis. Och när jag nu stod här då själv i rummet så, wow, jag kan gå själv. Vart ska jag gå? Vart ska jag gå? Tänkte jag så här. Och jag hade liksom tittat ut genom fönstret ifrån sängen, så att det visste jag. Men det fanns en garderob borta vid dörren och den hade jag aldrig sett att någon hade hämtat något ur sådär. Så att den har liksom blivit lite nyfiken på, vad har de i garderoben? Så jag hasar ju fram då mot den här garderoben och i och med att mina händer var bandagerade så kunde jag inte ta tag i handtaget, men dörren stod lite grann på glänt, så jag började liksom att bolla upp dörren och tänker dig med händerna, så att jag tryckte den och tryckte den så att den liksom kom i svängning. Och så fick jag tag med handlederna och kunde öppna dörren. Och så tittade jag in. Så hade de ställt en stol där inne i garderoben. Och så kom det en sån där, du vet ibland kan det komma sån där förflugna tankar. Uh-huh. Undrar om man kan sitta där inne, så där tänkte jag. Det stod faktiskt en stol där inne. Och så var det en tröskel då som var en decimeter hög. Och det här var, alltså med mina igenkalkade leder så var detta en jag har inte gått i trappor nu, så att kan jag komma över med benen, den här tröskeln. Så jag höll garderoben ordentligt med armarna och så böjde jag mina knän och kom faktiskt in och satte mig ner och tittade ut på rummet. Och inifrån garderoben, vet du, så blev det som ett annorlunda perspektiv. Så, jaha, så blir det nu. Och du vet själv hur det känns när man möblerar om. Det är samma rum, det är samma möbler, men man får nya tankar när man har justerat om det lite grann.
Nu kunde du se också sängen och dig själv lite utifrån där.
Ja, faktiskt. Sätt. Jag tänkte inte på det, utan jag bara kände att jag blev inspirerad. Jaha, så ser det ut härifrån. Sådär. Det här ska jag visa någon, tänkte jag då. Så att jag kom ur garderoben igen, gick bort och tryckte på den där larmknappen borta vid dörren. Och så, jag skulle inte säga att jag skynd, eller jag kan säga att jag skyndade mig, men jag kan inte säga att det gick fort att komma tillbaka. Men jag kom faktiskt in i garderoben, fick med mig dörren när jag satte mig med armen så att den gick igen. Och det var bara den där springan då, den där glipan som gjorde att jag kunde titta ut. Och så kom det in en syrra här, stängde av larmet, gick raka vägen bort till sängen och sa liksom, vad är det Lasse? Så svalde hon liksom det sista på mitt namn, för hon såg att sängen var tom. Så här, och hon böjde sig ner, tittade under sängen och tittade bakom sängen och så fuff, så försvann hon ut som en raket så här. Och jag liksom, oj, vad händer nu?
Jag nu.
Ja, och så började jag bli trött också. Det här var ju att vara på gym för mig, att resa mig upp och sätta mig ner och så här. Va? Så att jag gick och la mig, och precis när jag kom till säng så kom den här syrran tillbaka med avdelningssköterskan liksom. Och det var som, de gick som marscherade in, bram, bram, va? Ligger du här, sa de i kör. Och jag, ja det var ju självklart, så att jag kunde bara säga ja. Sådär, spela lite dum sådär då, va? Det gjorde du inte nyss, Annika, sådär. Och jag var tvungen att säga jo. Ibland måste man ljuga, eller hur? Och de tittade på varandra, tittade lite misstänksamt på mig, och så gick de ut. Ja, jag undrar var han var någonstans, bla 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 bla, så gick de ut sådär. Och...
ja, vad roligt, vad härligt att ha sådana, att den lek, alltså lite i träningen och i det, att det fanns en liten sådär lekfullhet ändå, för att också utmana sig själv lite mer. Ja. Men det här hände ju då när du hade fått öppna ögonen. Det undrar över hur det var den dagen när du fick titta dig själv i spegeln första gången.
Ja, då var det så här att under den månaden som jag var blind, och även då nu när jag kunde se, så kunde jag inte se mig själv. Jag kunde se mina händer, hur de såg ut när de avbandagerades och sjukgymnasten liksom tränade.
Och hur kände du när du såg dem första gången?
Ja, det var ju bara... bekräftade den sorgen som jag kände. Har du hört det med människor som nästan dör, att livet passerar revy?
Mm.
Vet du, när jag fick reda på att mina händer, liksom när mina fingrar var amputerade, då passerade mängder med situationer i livet revy där händer hade varit centralt.
Mm.
Så det var som att mina händer dog, kan man säga, i det här beskedet. Och massa situationer i mitt liv, som scout, som brandman, som om man dansar och håller någon, att lyfta en liten bebis, hålla i nacken och huvudet, vet du. Alltså alla sådana där grejer jag varit med händerna bara passerade som en revy.
För att du kände att det här kommer jag inte kunna göra, ja, igen på samma sätt.
Ja, och jag kunde inte alls värdera, jag kan nog lära mig, jag var inte alls där i nyorientering, utan det var bara förlust, och den här revyn var vad jag hade förlorat. Så man kan verkligen säga att jag föll handlöst ner i en djup sorg i insikten av att jag hade förlorat mina händer. Och det bekräftades då när jag kunde börja se dem, de såg ju jättekonstiga ut sådär, va. Men sen då när jag kunde gå så pass väl själv så att jag kunde gå in och duscha själv, då fick jag syn på mig liksom i spegeln in i duschen. Och det blev ju att jag stannade och liksom, herregud, liksom. Det enda jag kände igen, det var mina ögon, och de såg ju väldigt, väldigt rädda ut. Annars så var jag verkligen bränt i oigenkännlighet. Alla mina personliga ansiktsdrag, de fanns inte kvar. Det här. Och jag liksom tittade på sidan, på öronen som var bortbrända och såg att liksom det inre utav öronsnäckan fanns kvar, men ytteröronen var ju helt borta. Så här va. Och det var ju så att det svindlade eller gungade sig liksom, vad ska det här bli? Det blev var som en stor tomhet som där frågan ekade utan svar. Vad ska det här bli? Det var helt oskrevet.
Och den går ju inte att förbereda sig på, även om hur mycket du än, även om det stegvis då fick se händerna först, så kanske man förbereder sig, men det kan väl omöjligt vara någonting att man kan förvänta sig att
förändrat. Jag hade förberett mig utifrån att både personal och mina föräldrar hade berättat att mitt hår var bortbränt, mitt skägg var bortbränt. Jag var liksom lite stolt. Jag hade ett ganska mörkrött skägg som jag tyckte var lite fränt så där, va? Borta så där. Och mina klasskompisar kallade mig för vingmutten för jag hade utstående öron, så att, men jag saknar dem ändå, kan jag säga. Men det blev väldigt mycket mer verkligt när jag fick syn på mig mot när jag bara hade byggt upp en fantombild av svaren jag hade fått. Likadant var det med händerna, att det blev väldigt mycket mer verkligt.
Men då fick du den totala sjukdomsinsikten. För det är ju också så att du brände ju yttre, men du har ju också bränt de inre, alltså luftvägarna.
Ja, lungorna, ja. Bronker och lungor och så, precis. Och de... jag har aldrig sett några röntgenplåtar hur de brännskadorna ser ut, så där, utan det är mer besked jag fått bara att det var allvarliga brännskador. Det var så allvarliga brännskador så att när jag låg i den här respiratorn så pressades det ut luft genom såren i lungorna, så att det stod fullt med luft som små luftblåsor under huden, så att när mina föräldrar tog på min kropp, för jag är oskadad på kroppen, men när de tog på min kropp så liksom knastrade det i de här luftbubblorna, liksom flyttade sig under huden.
Av luft som hade gått igenom lungorna och lagt sig under huden.
För på den tiden så var respiratorer, de hade ett högre tryck. De liksom trycker in luft i lungorna. Och nu för tiden har man lågtrycksrespiratorer som inte trycker så hårt.
Mm.
Och det var faktiskt en doktor som uppe på Uppsala som märkte de hade en på en, som de utprovade en lågtrycksrespirator, och de kopplade in den på mig under en operation, och då märkte den här doktorn att värdena blev bättre på mig med den här lågtrycksrespiratorn, så han sa det, vi behåller den här, patienten mår bättre i den här respiratorn.
Och där återhämtar du?
Ja.
När med den här sjukdomsinsikten, du pratar ju om acceptans, att man kan acceptera det som har hänt, och jag vet att man kan liksom inte gå vidare förrän man har accepterat. Och där tror jag många kan vara, att oavsett vad man är utsatt för, om det är olyckor eller relationer som bryts upp eller vad det nu är, så kan man nästan ibland försöka gå vidare innan man ens har tagit hand om det och accepterat det.
Ja.
Vad tror du om det? För dig handlar det väldigt mycket om acceptans i det som hade skett.
Ja, acceptans innebär inte att man ger upp.
Vilket är viktigt.
Det är en jättestor skillnad. Att acceptera detta nu innebär inte att jag ger upp min framtid, till exempel. Eller att jag är besegrad. Utan att acceptera detta nu behöver göra, för att så här ser detta nu ut. Detta nu ser ut så här, kort och gott, va. Och kan jag acceptera detta nu, då verkar det som att då får jag tillgång till mera kraft att sen ta steg i en riktning som är attraktiv för mig. Och för mig var det att återskapa ett bra liv igen. Det var liksom den riktningen då, va. Men om jag inte accepterar, då är det som att jag lite grann lägger energi på att hålla det ifrån mig. Och nu ser ju inte lyssnarna att jag liksom använder båda mina armar och händer, liksom att skjuter någonting ifrån mig. Det här vill jag inte acceptera. Och det tar kraft att hålla det på en armlängds avstånd. Och en del kan ju gå och hålla någonting svårt ifrån sig resten av sitt liv. Och då blir ju det är ju det som blir en börda, så att säga. Och jag hade inte det valet. Så det är inte det att jag är välutbildad eller speciellt klok eller sådär, utan jag var för svag för att hålla det här ifrån mig. Jag kunde bara acceptera, och där började läkningen och också förmågan att kunna blicka framåt igen.
Det brukar jag prata om ibland när jag ska hantera saker som sker och som jag inte kan påverka.
Mm.
Då får jag ju acceptera att det är så.
Ja.
Och sen lägga energi på det jag kan förändra.
Ja.
Det betyder ju inte att jag tycker att det är okej det som har skett.
Nej.
Men jag har accepterat att jag kan inte förändra det. Utan jag accepterar att det är som det är. Och lägger mitt fokus på det jag kan göra istället.
Mm. Och som ett exempel på att jag fick vara väldigt noggrann med var jag la min energi. Det var att på hösten så kom mina kompisar bland annat, de hade läst i tidningen att polisen hade gripit någon eller några som anklagas för det här sprängattentatet då på pipelinen. Och då sa de, vi har läst det här Lasse, och vad tycker du att man ska göra med dem som hade apterat dynamit och sprängt sönder röret? Och då var jag fortfarande så svag så att jag kände bara att skulle jag gå in på det spåret av typ hämnd eller bitterhet, straff, hat, då skulle jag sänka mig själv ännu mer. Så att i det här väldigt försvagade tillståndet så märkte jag att det var viktigt att jag la min energi på det som inte gjorde det tyngre. Och hat och hämnd och bitterhet sänker mig, kände jag direkt. Och återigen, jag hade inte läst böcker.
Nej, det är sånt man tänker att man lär sig när man läser böcker och, ja, och kanske går kurser och sådär. Men det var ju för att du var för svag helt enkelt. Så ja, hade inte den energin. Och det är ganska tydligt tycker jag, för det visar ju hur mycket energi det tar att lägga på hat och bitterhet.
Mm.
För finns inte energin så märker man ju att hat och bitterhet kräver enormt mycket energi av dig.
Ja.
Så när du tittar på om människor känner en bitterhet i situationer som de är med i eller så. Hur tycker du att man ska hantera det? Vi gjorde en liten liknelse här innan vi började med att man blandar ett gift.
Ja, precis. Just det. Jag sa just det att när Volvo för första gången i Göteborgs världshistoria avskedade folk. Jag tror det var i slutet på... Det var skiftet 80-90-talet där någonstans. Och vi alltså, som göteborgare, så är vi så vana vid att man kan alltid söka jobb på bandet. Så det är lugnt. Alltså, får du inget annat, sök det till bandet på Volvo. Åh, vad skönt. Då är man liksom vaccinerad mot arbetslöshet. Och så börjar de avskeda folk. Det var början på 90-talet var det faktiskt. Det tänker jag på nu. Och jag träffade människor som liksom gick omkring med en liksom hopskrynklad panna och jag hatar Volvo. Jag minns särskilt en man, han kunde säga, jag hatar Volvo. Jaha, vad ska du göra med det? Så det undrar jag. Så, jag vet inte, men jag hatar Volvo. Jag bara kände, herregud, det kommer ju bara förtära dig. För att vem är Volvo? Mm. Sådär. Ska du gå ut och tutta eld på Volvobilar eller vad går det ut på? Och vad jag insåg någonstans där, att hata, det är som att röra ihop en bägare med gift som du vill hälla på den du då hatar. Det är bara det att bägaren du rör ihop det här giftet i är ju i, så att säga, i ditt egna hjärta, i ditt egna själsliv. Och där startar ju den här frätningen direkt, va?
Ja, det är du som är bägaren.
Ja, precis. Så du och det är, fräter sönder dig inifrån.
Och det är, och de människor runt omkring en som man kanske känner besvikelse eller bitterhet mot, de har ju ingen aning.
Nej.
Det är ju bara du som går omkring och mår dåligt.
Och hatar.
Ja, exakt. Och det fräter bara mer och mer.
Ja. Och man kan ha rätt att hata, vet du. Man kan ha rätt att vara bitter. Man kan ha rätt att liksom ägna ett halvt liv åt att fundera på hämnd. Du har rätt. Men vad ger det dig för payback?
Exakt.
Mm.
Istället för att kanske hitta så här acceptansen att det här har skett.
Mm.
Jag är jättebesviken på den personen. Men den personen ska inte få ta mer energi av mig nu.
Mm.
Det räcker.
Och jag hade inte ens kraft att vara besviken på den här personen. För mig, det var en, jag ska inte säga att det var en icke-fråga, men jag hade inget engagemang. Jag hade inte kraft att engagera mig i den riktningen.
Mm.
Jag hade fullt upp. När man är riktigt, riktigt svag så är man medveten om varje andetag. Det är ju fantastiskt, eller hur? Vi sitter ju här och andas du utan ens tänka på det.
Ja, vi glömmer nästan bort ibland att andas ordentligt i alla fall.
Ja, så är det. Mm. Men vet du om att vi börjar andas redan i moderslivet för att vi ska kunna orka andas luft när vi sen föds? Så vi andas fostervatten i slutstadiet av graviditeten för att vi behöver stärka den muskulaturen som hjälper oss att andas. Och så svag var jag alltså att efter 2 månader respirator så var den muskulaturen så nedsatt så att jag var medveten om varje andetag. Och då har man inte kraft att sänka sig själv ytterligare.
Mm. Satte du upp mål?
Mm, gjorde jag. Jag var inte så fullt ut medveten om det som jag blev sen när jag började liksom läsa sådana här saker som mental träning och vikten av att ha mål och så vidare. Men när jag började lära mig att gå och det här buset i garderoben kan jag vara ett exempel på det. Och, alltså det fortsatte ju det här. Du vet, som scout så är man ju på väg någonstans, eller hur? Det är att vara scout. Vi ska till den sjön eller vi ska till den stugan eller vi ska tälta på det fjället. Och på vägen fram till det där fjället så händer det grejer. För så är det med naturen. Du kan inte veta exakt vad som händer. Det kan vara mer vatten i den där bäcken än vad du tror när du tittar på kartan. Och det kan komma en älg och du tar en bild på den älgen. Alltså det är det som är det fräna med ute i naturen. Det händer grejer. Och sen har man någonting att prata om när man sitter runt eller lägerelden. Att det där och det där hände. Så att scouting för mig, det handlar om att vara ute i naturen och vara på väg någonstans. Och så kommer det hända grejer som gör att det blir ett äventyr. Och äventyr, wow, då har du ibland bara koll på dig själv. Det är det enda du kan kontrollera. Och därför så ska man ju helst då vara tränad att hantera plötsliga regn och väder eller vad det nu kan vara så här så att man agerar rätt, va. Och det här äventyret, alltså garderoben går ju mig en smak igen på liv är äventyr. Och det fortsatte ju så på olika vis. Jag vet, jag kommer ihåg exempel med min arbetsterapeut, då skulle hon träna, för att idag har jag 2 fördjupade tumveck. Man har alltså skapat 2 pincettgrepp kan man säga mellan mina tummar och det som finns kvar utav fingerstumparna.
Mm.
Och med de här pincettgreppen så kan jag klä mig själv, jag kan köra bil, jag kunde gå tillbaka och jobba på brandkåren och köra brandbil. Jag var inte rökdykare, för man måste ha friska händer för att lyfta ut skadade människor med benbrott och så vidare. Va? Men jag kunde jobba med en support av utrustning. Och ett av mina första då konkreta mål när mina händer började funka och jag kunde börja gå mer och mer säkert, det var att jag tänkte att jag ska träna nu så att jag kan gå genom Sarek igen. Jag hade varit i den här nationalparken uppe i Norrland 2 gånger med mina scoutkompisar. Och när jag var blind men smärtfri den där sommaren när jag låg i en sjuksäng och var helt handikappad. När jag var smärtfri då kunde jag njuta av de här minnena. Det var som att jag flöt iväg i dagdrömmerier av hur det var när vi vandrade i Sarek. Och just att det hände grejer som man inte kan bestämma hemma. Utan man måste bara anpassa sig till verkligheten. Men det blir också överraskningar. Vi såg till exempel ett fjällugglebo med sån här gråa. De ser ut som troll, de här fjällugglungarna. Alldeles gula ögon och så de gråa och ulliga. Och liksom bara, wow! Så här. Och ni vet, när jag låg, tänkte att jag var blind helt utan yttre stimuli, men kunde fylla min själ, mitt hjärta och min hjärna med inre stimuli tack vare att jag kunde dagdrömma om saker jag varit med tidigare. Det började att väcka en längtan att det här vill jag vara med om igen. Så att gå genom Sarek igen, det blir mitt första väldigt konkreta mål. Sen fanns det ju små saker däremellan då, att kunna klä mig själv, klara mig på toaletten själv, knyta skorna själv och så här. Men Sarek var liksom huvudmålet.
För de andra var små delmål på vägen.
Ja, precis. Och en viktig ingrediens också, för att jag verkligen ville känna att jag var tillbaka och var suverän, alltså självständig mig själv, värd i mitt liv, det var att jag skulle vandra genom Sarek på egen hand. Och det tar ungefär en vecka att gå genom Sarek. Och man ringer inte Polia om det skiter sig i Sarek. Det finns inga telefoner. Och detta var långt innan det fanns mobiltelefoni. Jag tror inte ens att mobiltelefonen funkade längre. Eller än, rättare sagt. Men hur som helst. Det här målet, jag har förstått det senare. Särskilt då när jag har läst mental träning. Att wow, vilken energi det gav. Att verkligen träna fast det gjorde ont. Och få igång den här kroppen. Och vilken finurlighet och vilken kreativitet det här målet skapade, att lära mig använda händerna på ett nytt sätt. Och det har jag fattat sen, att det här målet gav mig i en annars ganska trist vardag en känsla av mening. Jag är på väg till Sarek. Det är november, det ösregnar ute. Jag ska sitta nere i sjukgymnastiken var nere i källaren. Varför lägger man sjukgymnastiken där? Ja, det fråga någon som vet. Men där nere satt jag en hel vinter och cyklade på motionscykel. Jippi! Eller hur?
Då gäller det att plocka fram minnen och tänka på vad det är man ska få uppleva igen. Mm. Eller liknande upplevelser. För det är det jag tycker är så härligt när du pratar om mål, att för jag tänker ofta på det här när man liksom kanske, om man ska springa ett lopp eller om man har ett mål, att många, det har de i och för sig gjort en forskning på, att kvinnor är bättre på att uppleva resan, alltså som äventyret, medan många män, och säger inte att det är alla, men många män ser liksom målgången, alltså det är dit jag ska, så att de ser knappt vad som händer under vägen.
Mm. Jag kan känna igen det där, och jag kan känna igen mig själv i det också, och jag tror absolut då att vi har både det manliga och kvinnor inom oss. Så att om män är som motorbåtar på livets hav och kvinnor är mer som segelbåtar, så vet jag ju då som motorbåtsägare att det är så himla lätt att man ska fram till målet. Så fräser man på. Och när man seglar så handlar det om att segla.
Mm. Och då bränner man. Man har ju sett det att ultraidrottare då som springer längre lopp till exempel än maraton, där vinner oftast kvinnorna, för att de bränner ju inte slut på sitt bränsle, utan de känner efter att nu kanske musklerna är lite trötta där, vilja lite för att klara sig hela vägen, vilket en segelbåt kanske gör på ett annat sätt eftersom de har segel. Kan de ju ta sig längre.
Och jag kan säga en annan grej som styrker det du säger nu, för att jag sprang, sista gången jag sprang Göteborgsvarvet, det är ju 2,1 mil, halvmara. Sista gången jag sprang där, då var det värmerekord i Göteborg. Och de första svimmade personerna såg jag efter en mil. Sen blev det mer och mer under den sista milen av svimmade personer som låg på refuger och ibland på gatan och sådär. Och som ambulansförare så ville jag liksom ena kolla upp de som låg på rygg, så att de i alla fall låg på framstupa sidoläge och sådär, så att jag fick urusel tid. Eller jag skyller på det varför jag fick så dålig tid, så ska vi säga. Men vad jag fick höra sen efter en tid, det var det att väldigt många kom alltså till sjukhuset för att behöva vård. Och efter 2 dygn så var det bara män under 40 kvar på sjukhuset.
Du kan ju stärka den grejen.
Ja.
Vad intressant. Mm. Det där är ju spännande. För det är någonstans jag känner hela tiden när jag tänker på det här med mål, att det är så mycket jag missar på vägen om jag inte stannar upp och ser, som du säger, i naturen, ugglorna eller vad det nu än är, men också i jobbet, att jag möter tjejerna här på podden som är så himla härliga när man kommer in och bara står och pratar med dem en stund. Även om mitt mål är att liksom sätta mig här fram och jobba, så får jag ju med mig så mycket mer tack vare det som är runt omkring som jag tar upp under vägen. Istället för att vara så otroligt målmedveten. Ja. Att jag har så himla bråttom och jag ska prestera och jag ska göra det här.
Du var ju här i god tid innan också.
Ja.
Du kom ju inte hem med andan i halsen. Jag tror jag kom här 20 minuter innan.
Ja,
då var du redan här.
Ja, men jag tycker om att vara här i tid och landa lite och prata med de som jobbar här. Och jag tycker att det är liksom en fin stund. För jag tycker så mycket om de här samtalen och då tycker jag om att bädda in det. Inte, alltså det får inte vara någon stress. Jag vill ligga före, jag vill inte ligga efter.
Mm.
Men det jag tänkte på som var lite härligt, för ibland så vet jag när jag pratat om det här med mål, att man är kanske perioder i livet, för att man får ju någon form av drivkraft av att ha ett mål.
Mm.
Vilket är väldigt skönt.
Mm.
Ibland kan det vara skönt att, kan jag tycka, att inte ha drivkraft och bara pausa lite.
Ja.
Men jag vet nu en period till exempel när jag har hamnat, när barnen har blivit stora och jag ska inte vara mamma på samma sätt som tidigare och jag får massor mer tid, och så vet jag inte, vad har jag för drivkraft nu?
Ja.
Vad har jag för mål nu framöver? Att ibland kan det vara svårt att hitta ett mål, mera för att jag vill hitta drivkraften. Men det jag inspirerades nu av det du sa var ju de här minnena som du hade sedan tidigare. Att vad är det jag har gjort förut som jag har mått bra av? Vilka mål har jag haft och vilka minnen? Och vad kan det vara för liknande jag sätter upp igen som kan inspirera mig så att jag får den här drivkraften som är behaglig?
Just det.
Som ger en mening med livet. Jag pratade ju med Alice Bakunke, var ju med i podden för ett tag sedan, och hon sa att det finns ingen mening med livet. Du skapar en mening med livet.
Jag tänkte på det just idag. För jag satt just och kände in det här. Jag har ju varit permitterad nu i 1,5 år och så vidare. Jag saknar mitt jobb. Jag längtar efter att det ska dra igång i höst. Jag tror det gör det. Jag hoppas på en ketchup-effekt. Jag tänker surfa på den vågen. Men så satt jag också och kände in på tåget upp här. Och liksom lät frågan sjunka in. Vad är viktigt? Och det som flöt fram där var just mening som du relaterar till. Att hitta det som är meningsfullt på något sätt. Och sen om det är en prestation eller om det är att möta, att ha tid som du säger. Det får ju var och en på något vis känna. Och jag märker med mig själv att jag är inte exempelvis så sugen på det här med Göteborgsvarv, alltså fysiska målsättningar. Det är en fas som jag tror jag har fasat ut. Men jag behöver fasa in i någonting nytt då. Så att livet ändå känns meningsfullt.
Har du hittat vad det är?
Ja, jag har insett det i mitt jobb. Att när jag känner att jag kan dela med mig av någonting som är betydelsefullt för andra. Så skänker det mig en känsla av mening. Så det är ju lite egoistiskt kan man tycka kanske. Men den formen av egoism kan jag stå för. Att dela med mig av någonting som verkar vara betydelsefullt för andra. Skänker mig en kvalitet som är meningsfull.
Men det är ju också en gåva till andra. Så att egentligen ser jag det inte som egoistiskt. Att man ger en gåva till andra och får en gåva tillbaka.
Nej.
Det är ju ett utbyte. Det är annat om du bara tar gåvan.
Och sticker.
Ja.
Ja.
Men den är ju, för jag, det är just det här att just som när man har vuxna barn och meningen under väldigt liksom lång tid sen jag blev mamma då för 24 år sedan har ju varit att vara mamma. Mm. Alltså det är där man haft sin största mening och verkligen helt fantastiskt. Och sen när det inte behövs på samma sätt, det är ju fantastiskt att se barnen bli stora. Jag tycker det är härligt att jag får egen tid på ett annat sätt nu. Men, och ja, det är lika stor mening att vara mamma fortfarande, men ja, det blir ju på ett annat sätt. Alltså vad vuxen förälder är ju en förändring, för det är på ett annat sätt, meningen är lika stor, men det känns ett tag som du tappar den.
Ja, alltså, du behövs ju inte på samma sätt som när du har barn som bor hemma.
Nej, och det gör ju att det blir så att, vad är meningen nu? Tills jag förstår att, ja, fast meningen att vara mamma är fortfarande lika stor. Jag behöver inte vara lika aktiv i den.
Nej, just det.
Men meningen försvinner ju inte.
Nej.
Meningen finns ju kvar alltid.
Ja.
Sen kan jag hitta mening med livet som ger mig. Och sen om man kan tänka att då, som du säger, att det kan vara en egoistisk handling för att du får någonting tillbaka av det du gör, så upplever jag att det är ju inte det, för att du blir ju, när man gör någonting som man själv tycker om, så blir du ju en bättre människa för att du är glad och generös, och det gör ju gott för andra. Så därför blir det ju inte en egoistisk handling.
Nej, för den bygger ju inte på att jag vill ha. Intentionen är att det finns en glädje i att ge. Och när jag gör det så får jag faktiskt också någonting tillbaka.
Mm.
Det finns ju forskningar på detta, vad som händer med hormoner. om du får gåvor eller om du ger gåvor, vem får mest så att säga lyckor och rus?
Ja, det är också till synet ut sen vad menar du ger.
Ja, ja.
Och den är ju också väldigt intressant, och det tycker jag man märker också på människor som har den, hur deras sinnesro är till skillnad mot de som har en förmåga att vilja ha.
Ja, ja.
Det är väldigt stor skillnad. Jag tycker det är intressant det här med tankar. Och jag vet att du har pratat mycket om att det här med att tänka rätt. Jag lyssnade på en föreläsning där du, att rätt kan ju vara olika för alla, men att man ska välja tankar, och vad är rätt tankar? Och vad är tankar för dig?
Nu blir jag faktiskt nyfiken själv.
Ja.
Har jag pratat om det?
Ja, nej, men jag lyssnade på ditt klipp. Men just att det gäller att tänka. För tankar är ju någonting som vi egentligen inte vet om de är sanna eller inte.
Mm.
Så vad är en tanke? Och där är ju Björn Attiko som också är din vän.
Mm.
Ska man tro på sina tankar?
Ja, just det. Ja.
Och det kan man ju välja att göra. Eller man kan i alla fall frågasätta, är det sant i alla fall?
Ja.
Men hur tänker du kring tankar?
Ja, just nu letar jag. Jag känner inte riktigt igen själva anslaget att tänka rätt. Jag funderar på, för att det här med att tänka positivt har ju blivit liksom lite löjligt i Sverige. Men det var Lars-Erik Junesål som sa att det har blivit en felaktig översättning, för att think positive betyder tänk säkert på engelskan. Mm. Och det har blivit tänka positivt, alltså tänka optimistiskt har det nästan blivit på svenska, men när du tänker säkert då är du positiv på engelska. Mm. Det finns ju en balans och en stabilitet i att tänka säkert och inte fara iväg i fantasi och herregud, är du med? Att man liksom, ja, att man liksom låter sig tas över av de känslor som väcks till liv i dina olika tankespår. Och i den mentala träningen så handlar det väldigt mycket om att till exempel bygga upp självbilder och målbilder som du vill ha. Du väljer dem medvetet och att du förankrar dem i det mentala rummet så att det ger dig en trygghet och en stabilitet för att uppnå det du vill ha. Så att tänka säkert för mig, det känner jag just nu att jag kan relatera till i det här avseendet.
Jag brukar också tänka att det blir att man har negativa tankar, så säger man motsatsen då, att det är positiva tankar, fast det är ju kanske en bättre tanke. Det behöver ju inte vara positiv, utan den är ju en bättre tanke som får mig att känna mig mer, som du säger, säker istället.
Uh-huh.
Istället för att den skapar massa oro. Det här har ju liksom från savannen och den tiden, att våra faror, att det ökar ju på våra tankemönster åt farans negativa perspektiv.
Mm.
Eftersom vi påverkas ju, kroppen påverkas ju, nervsystemet påverkas ju 5 gånger så mycket av negativa tankar än positiva. Så det är klart att den är ganska kraftfull.
Det ska den ju vara också.
Ja, för att vi ska kunna, annars hade vi inte levt idag.
Mm, precis.
Men ibland så drar vi ju den lite längre.
Ja.
Och det tycker jag är någonstans en viktig känsla, att det behöver inte vara en positiv, utan som du säger, och där tyckte jag om att du sa att det var liksom en säker, en säkrare tanke.
Ja.
Det behöver inte vara en positiv eller en bra tanke. En tanke så länge du kan, ofta så har man ju valmöjlighet. Om man tittar på tanken så här, varför tänker jag, hur kan jag tänka egentligen på ett annat sätt? För att jag kanske inte ens vet vad som händer, och så skapar jag en situation som är negativ. Men om jag tänker så här så länge så kan jag sänka min stressnivå.
Jag kan ta ett exempel ur min egen livshistoria på det här med att tänka säkert. För det finns ju ett uttryck som heter ett bränt barn skyr eld. Om ett bränt barn som skyr eld fortsätter att sky eld, så blir det aldrig någon säkerhet, utan det kommer alltid finnas liksom att man skannar av, finns någon eld här någonstans, liksom så där, instinktivt. Det där ligger ju så undermedvetet, så man som vuxen tänker man inte ens på det. Men när jag gick i Sarek då, efter ett år av träning, så var ju det en revansch. Alltså att när jag kom upp på Karlfjället, jag vet, jag hoppade av postbussen i Kvikkjokk och tog mig över en flod där som heter Kamajokk, och jag tänkte jag måste upp på Karlfjället innan det blir mörkt, så att jag gick genom björkskogen upp på närmsta Karlfjäll, eller upp mot närmsta Karlfjäll, och kom upp vid 11 och nästan 12 var det, var augusti, så att jag kunde se vad jag skulle sätta upp mitt tält, men jag liksom bara kände den här fjällvinden och nu är jag här, så det var wow att vara där. Men sen var det så här att när jag hade gått några dagar så började det regna väldigt kraftigt och jag valde att gå ner i en dalgång där det ligger en liten fjällstuga. För där visste jag, där kan jag torka kläder och jag kan göra upp eld, jag kan få varmt och torrt. Jag kan sitta vid ett bord och äta sådär. Så jag gick dit på kvällen. Och när jag skulle tända den här elden och den lilla järnkaminen så gick det bra, det var inga problem alls. Men när jag skulle fylla på ved sen och öppnade den här luckan till järnkaminen så kom det eldslågor ut ur det här gapet då. Och när mina händer skulle mata in en ny vedpinne så ryggade händerna instinktivt på de här eldslågorna som liksom slickade utanför själva ugnen. Och så att vedpinnen hamnade liksom, den kom aldrig in i elden utan den studsade på kanten och ramlade ner på golvet. Jag försökte igen och fipplade och liksom blev arg på mig. Jag har liksom sagt till mina scouter att ni leker inte med elden, inte inomhus. Om man sitter vid lägerelden och pillar med ett grillspett och att det gnistrar glöd är en sak, va? Men sätter jag själv här och fipplade med elden, är du med?
Mm.
Och känslorna tog över min kroppsrörelser. Och jag tyckte ju själv då att jag mentalt hade gått igenom den här olyckan väldigt väl ihop med kollegor under det här året som hade gått. Och emotionellt hade jag mött de olika känslomässiga inslagen som fanns av skräck och död och allt det här. Men kroppen hade ett reaktionsmönster som gjorde att den skyggade. Innan jag kunde tänka säkert helt och hållet så började jag alltså bearbeta de här intrycken mentalt, emotionellt och fysiskt. Kroppen har ett eget minne. Kroppen minns. Fast jag kan tycka att jag är lugn i hjärnan. Och det var så att säga en konfrontationsterapi som jag genomgick på bland annat på fjällvandringen Sarek. Att möta och hantera eld och vänja händerna och kroppen vid att eld är inte farligt. Jag ska bara ha rätt perspektiv till eld. Det finns ett kinesiskt uttryck som säger att elden är människans främsta tjänare, men elden är också människans värsta herre. Och som scout så visste jag ju vad det innebär att ha elden som tjänare, men som brandman och som bränd så visste jag hur det är att när den är herre. Mm. Så, va? Så det är ju rätt perspektiv man ska ha. Och det här mötet med eld på detta viset hjälpte mig alltså att bli säker så småningom, helt och hållet i mötet med eld. Och det var ju en viktig grund att stå på om jag skulle kunna komma tillbaka sen till brandkåren och jobba som chaufför som jag gjorde sen i 8 år. Då.
Och där tänker jag, vad betyder det för dig att i den situationen identifiera vad det är som sker? För ofta kan jag känna att vi ibland inte identifierar vilken känsla det är som gör att vi påverkas. Att det kan vara att du blir arg för någonting.
Mm.
Och så går du i den här arga tanken och så hanterar du situationen som att det är ilska. Fast egentligen kanske det är rädsla.
Mm.
Hur viktigt tror du att det är att vi stannar upp och identifierar vad är det jag känner?
Jätteviktigt. Jätteviktigt är det. Så att vi kan nå roten på det hela och ta hand om det. Jag tror det handlar mycket om att kunna omfamna istället för att skjuta ifrån sig eller skylla ifrån sig. Omfamna och acceptera.
För känna är ju så, jag vet att det är många som kanske har svårt för det beroende på vilken erfarenhet man har när man har vuxit upp och så vidare. Att man har liksom lagt locket på för man får inte vara rädd, man får inte känna efter för mycket. Men för mig är det fundamentet i oss att jag behöver ju känna vad det är jag känner för att jag ska agera på rätt sätt eller hantera den här situationen på rätt sätt eller hantera mina tankar på rätt sätt. För att går jag och försöker fokusera på att tro att jag är arg, så kommer jag ju inte vidare när det handlar om att jag är ju bara rädd.
Och ska du kunna göra det själv rättvisa så behöver du komma till de bottnarna.
Mm.
Då har du säkert märkt också ibland när man är med om någonting. Jag vet till exempel när jag skilde mig så var det lager av både sorg och ilska. Sorg och ilska. Och smärta och sorg och ilska. Så det var lager på lager på lager. Som jag liksom behövde skala så här som en lök. Innan jag kom till ett. Ja. Så här är det.
Mm. För att komma till acceptansen.
Ja, just det. Ja. Precis.
Och där är ju någonstans, för du pratar ju mycket och föreläser om det här med inre ledarskap, alltså att leda sig själv. Och att, hur skulle du tänka kring trygghet? Att tryggheten i sig själv, nu säger inte jag att det förtar att kunna känna sig trygg med andra, men hur viktigt är det att känna trygghet i sig själv för att kunna leda sig själv?
Du leder ju dig själv även när du är rädd. Fast leder du dig åt rätt håll då, kan man fråga. Ett bränt barn som skyr eld utövar också en form av självledarskap. Men jag tror att det är att undvika är inte i längden den rätta vägen. Det kan ge mig andrum just nu att undvika. Men i längden så tror jag på motsatsen. Att möta för att få insikt och kunna omfamna och sen gå vidare.
Och det tycker jag är fint att du just omfamnar, för att det är ju att om man tittar på att tryggheten i sig själv kommer utav att man också vågar landa i de känslorna som du själv har.
Ja.
Och det kan ju vara läskigt för många.
Ja.
Det är läskigt att känna. För vi har inte lärt oss att gör någonting ont så går det över, utan upp och hoppa. Det här är ju inte ont.
Mm. Och jag lyssnar inte alltid på radiopsykologen till exempel, men ibland händer det att jag hamnar där på P1 och jag tycker att väldigt, väldigt ofta så finns det en sånt mjukt och fint förhållningssätt som inte handlar om att undvika utan mer handlar om att undersöka. Och i det undersökandet så är det så mycket spänningar som verkar släppa. Händer det att du lyssnar på...
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har lyssnat på en gång, för då var det när jag gjorde research.
Ja.
Men jag läser ju så mycket och lyssnar på så många olika saker. Men jag ska titta på det och gå igenom vilka avsnitt som finns. För det är ju alltid intressant. Jag tycker att det finns ju alltid någonting att lära. Och så får man det från olika perspektiv. Och jag tycker det är så spännande, för det är ju, där kan jag kanske bli lite väl nördig. Men när man väl börjar... Så är det ju så häftigt, därför att det är ju bara, jag ger ju en gåva till mig själv genom att vara nyfiken på vad jag kan göra för att livet ska vara ännu bättre.
Mm.
Och den nyfikenheten tycker jag är fantastisk. Så det är ju härligt när man hör så här olika, någon som rekommenderar mig, lyssna på det här. Och det är ju det som vi kan inspirera andra och motivera andra med.
Ja, ja.
Och det kan jag också känna, för att jag vet det här med tacksamhet. Det är ju någon form av att man också kan landa i det man är. Och uppskatta och se det man har till exempel.
Mm.
Hur viktigt är tacksamhet för dig?
Mm. Jag minns i början av min rehabilitering så var ju vägen kantad av både frustration över det som jag ännu inte kunde. Men en oerhörd tacksamhet när jag väl kunde göra det sen. Och så att säga återta mitt liv. Idag är jag i en livssituation där jag märker att jag har förmågan att kunna njuta av, i och med att jag är permitterad nu, så har jag väldigt mycket egen tid. Och det bästa jag har märkt jag kan göra med min dag, för jag har väldigt lite inskrivet på agendan, det är att när jag vaknar på morgonen så har jag en slinga, den är en halv mil. Och då går jag först drygt en kilometer, sen springer jag i en park på grus 2,5 kilometer och sen går jag den sista 1,5 kilometern. Och sen gör jag lite, jag har sen ett träningsband så att jag jobbar lite grann med överkroppen. Och sen har vi en liten sån här badpool hemma, en liten rund grej. Och att ligga där nu, det är 27 grader i vattnet och det kan vara 12 grader i luften. Det är bara så gött att ligga här i vattnet och ligga en stund och bara känna hur man blir omsvept. Sen äter jag frukost. Då har jag aptit. Och då kan jag sitta och känna den här behagliga känslan efter den här halvmilen och efter att ha varit i det här vattnet. Och att bara sitta här och se, för det rinner en liten å eller en större bäck vid tomtgränsen, och att sitta och titta på träden som just nu har löv, hur de vajar i vinden. Och jag måste inte sitta och analysera på något vis, utan bara sitta och ta in dagen på detta viset. Och Lena då, min sambo, hon har lyckats att konvertera sina utbildningar till digitalt så att hon kör för fullt. Det öser på. Så hon säger, jag är i verkliga världen, säger hon. Och, så där, och nu har det hänt en fråga här, jag måste fråga dig. Ja, jag vet att du sitter där i paradisvärlden, men hur ser du på detta, säger hon. Vi har skilt på det, paradisvärlden. Du vet Arn, har du läst Arn?
Nej, jag har inte läst mer.
Nej, vi lyssnar på Arn just nu och det är en fantastisk fin berättelse hur det kunde ha varit. Men han är, har både då paradisvärlden som munk och sådär, och sen finns den världsliga världen med alla de bestyren som står där. Så att vi skojar lite grann om det, just att vi är inne liksom i Arntänket då. Och jag kan liksom sitta i min paradisvärld här som tjuren Ferdinand, om du förstår. Där finns en tacksamhet att jag kan uppleva det och att jag inte behöver vara orolig. Och det finns ju en tacksamhet också att Sverige bjuder på permitteringsstöd. Vi var faktiskt ner på Mallorca för ett par veckor sedan när vi har blivit vaccinerade. Och fatta på mängder av restaurangägarna och taxiägarna att de har inte fått något permitteringsstöd. Jag har inte behövt svälta det här året. Utan jag kan vara i paradisvärlden. Tack.
Och hur viktigt tycker du att det är att vi ser det? Eller att vi känner det? Framförallt,
kanske? Ja, känner. Ja, känner, ser. Alltså när man känner och kan reflektera, då ser man ju det också.
Mm.
Då kan man tänka det, kan man sätta ord på det. För mig har det blivit jätteviktigt och det är just det vi pratade om tidigare, att det här med att ha mål gör ju att man kan känna tacksamhet varje gång man når ett delmål och sen når man ett huvudmål. Wow! Men håll med om att när du har nått ett huvudmål, när du har sprungit i mål på maraton eller Vasaloppet, så det sjunker undan ganska fort den där tacksamheten. Och det här, den här typen av tacksamhet, den kan man, alltså, som jag menar då, att i dagen, detta nu, känna tacksamhet, den kan man ju känna var som helst. Jag satt åt på en italiensk restaurang här innan vi träffades nu och bara kände liksom, jag är i Stockholm igen. Jag tror inte jag har varit här på över ett år och jag får energi av att sitta på en italiensk uterestaurang. Det är så varmt ute, jag satt i skuggan under sen här markiser. Jag såg människor som kom på de små elskotrarna. Liksom. De står ju som tennsoldater och bara forsar fram sig. Och en del har dataväska med sig. Och några har till och med sin iPhone uppe. Och så där. Men folk pilar på och sådär. Och jag bara satt och njöt.
Du satt i stormens öga.
Ja, precis. Och kände tacksamhet.
Men jag tycker att det är så härligt med, för att det ger ju någon form av energi utan att man behöver göra så mycket egentligen.
Mm.
Att känna tacksamhet för saker som, man behöver inte sitta och tänka så här, gud vad jag är tacksam för det här och jag känner tacksamhet för det här, utan känslan infinner sig. Nej, jag kan tänka på någonting i efterhand, att varför kändes det här så härligt, varför jag känner tacksamhet över det, och det ger ju så lugn och fyller på med någon form av energi som är så positiv i äventyret mot målet.
Ja, yes. Tacksamhet över saker man uppnår efter mycket kämpa och slit. Det är ett träningspass, eller hur, när man duschar, eller hur? Det är också en tacksamhet. Och då har du slitit, för du har haft ett mål att göra det. Och det har absolut sitt värde, den tacksamheten som du får efter slit. Den ska man inte förringa, man ska fira det alltså. Men faktiskt så kan du bli bjuden på tacksamhet utan att du har gjort så mycket. Det bara finns där. Jag läste en utbildning i miljöpsykologi förra året. Som tur var hade jag börjat den precis innan covid drog igång då, så att jag gick och genomförde den på distans och sådär va. Men att vara ute i naturen, det är inte mycket ansträngning att liksom gå ut i naturen. Det fanns en fin park, såg jag här när jag skulle till dig.
Mm.
Och direkt så söks ju ögonen mot den här parken, den här levande som finns, den här lungan som är här då i storstaden. Och det kan man också stilla ner tempot och komma i kontakt med kvaliteter och värden som man egentligen inte behöver jaga efter. För de finns där om du bara stannar lite.
Och där någonstans så har vi också, den tiden behöver inte vara, man behöver inte ta så mycket tid för att det ska göra skillnad. För det är ju, hur ofta hör vi inte att vi har inte tid?
Mm. Ja.
Men just att man ser parken, jag hade en gäst här som heter Isabel Sjövall som neurodesigner.
Neurodesigner?
Som har skrivit en bok som heter Designfulness. där hon jobbar och inreder och så, men så har hon läst och studerat hjärnan, så att hon, att man, vissa färger man har i hemmet, att hur arkitektur påverkar oss omedvetet, ja, beroende på vad hjärnan, vad vi kommer ifrån. Att man ska ha naturmaterial hemma till exempel, om man vill känna ett lugn, och att de här naturfärgerna, rundade hörn istället för vassa är ju ett hot.
Ja.
Och då är det just det här med, bara som att du hade reflekterat över att det är parken Humlegården ligger här utanför.
Just det.
Att det hinner din hjärna reflektera och suger automatiskt dig med blicken dit, för att det är någonting som är så djupt rotat i oss.
Aha.
Och att vi då ger det tid att bara vända sig, titta på de här träden, andas in och sen så gå vidare. Men bara den lilla delen
fyller på.
Ja, fyller på. Och det tycker jag är så otroligt fascinerande.
Ja.
Det är så fint att det inte behövs så himla mycket för det.
Ja.
Du, jag kan ju prata med dig hur länge som helst. Men jag ska försöka börja runda av lite igen nu. Nu kommer dina kurser och föreläsningar igång i höst.
Är du synsk nu? Så säger jag ja.
Okay,
är du inte synsk så säger jag, jag hoppas.
Ja, förhoppningsvis så kommer de igång. Om allting är som, kommer tillbaka till det vi hoppas på.
Ja, hyggligt normala kan man säga.
Mm.
Jag hoppas att vi kan behålla en del fina värden ifrån det här.
Vilka fina värden skulle du ta med dig från den här tiden som pandemin har varit, med respekt för allting som har skett?
Direkt det här med glädjen att få vara nära. Mamma och pappa har haft varann, men nu kan de börja umgås. Vi kan kramas. Det är ju gratis, men det är så värdefullt att få vara nära igen. Och sen så tror jag också att det kommer finnas en flexibilitet i hur vi jobbar. Att många jobb kan vi göra på distans, som gör att vi inte, alltså det finns ju en del som lägger 4 timmar på att resa för att vara med på ett möte på 1 timme, och sen äter man lunch och sen tar du 4 timmar att resa tillbaka. Det är rätt mycket dödad tid där. Jag ska inte säga att det alltid är att döda tid att resa, men den typen av transport har inte alltid så stort värde för oss. Så att kan vi också jobba på distans, så är det ett sätt att både spara tid men också kanske miljö.
Mm.
Det är också ett värde.
Tycker jag också, för just den här att vi möter varandra och vi får kramas igen. Mm. Vilket jag kan säga att jag absolut längtar efter, för jag är ju verkligen en kram. Tycker om att krama människor jag möter.
Mm.
Men då träffade jag en man här för någon dag sedan som inte hade träffat sina barn då, eller barnbarn på 14 månader. För de har varit isolerade i sommarstugan och nu har han fått båda sprutorna. Och då berättade han, för han stod och kramade och höll om mig ganska länge.
Ja.
Och så sa han så här, nej, jag var tvungen att hålla kvar ett tag, för vi har ju lite grann att ta igen. Och då hade han träffat sina barnbarn, och så kramade han om det ena barnbarnet, och så sa han att nu är det 14 månader sedan vi kramade senast. Så nu kramar jag dig och räknar till 14. Och det var så fint att så här stå kvar och hålla i det här som vi har liksom saknat så mycket.
Aha.
Så det finns så mycket vi kan ta med. Jag hoppas också då att när vi inte behöver stressa kanske och resa så mycket, att vi inte heller fyller på den tiden med massa annat bara för att vi tycker att men nu kan vi göra ännu mer saker.
Ja.
Så att inte stressen ökar på, utan att vi kan ta med oss det lugnet som jag faktiskt har upplevt att många i alla fall har uppskattat, även om jag vet att många har haft det tufft eftersom de inte haft jobb och så vidare. Men att det har något sundare. För våra hjärna är inte gjord för det stresspåslaget som vi har så konstant.
Nej.
Det är så fantastiskt fint att ha dig här. Om man vill ha kontakt med dig eller boka som föreläsare och så, då hittar man dig på olika talarförmedlingar, eller har du en egen?
Ja, det gör man. Och sen har jag en hemsida då som heter Pan, som är Peter Pan, pan.se. Och Pan är den grekiska naturguden. Det var därför jag valde att ta det som symbol. Pan står också för, du vet, pandemi, alltså det är överallt, övergripande. Men Pan står för natur, och väldigt mycket av det som jag vill lära ut är, som jag själv upplever, naturlig kunskap. Jag är inte högakademiker, jag har läst och studerat mycket, men jag har inte liksom akademisk kunskap som jag vill förmedla, utan för mig är det naturlig kunskap, och då är pan en bra symbol.
Panflöjt tycker jag är så.
Pan spelar på en flöjt när han, jag kommer inte ihåg vad den gudinnan hette, men det var ett sätt att locka till sig att ha en grekisk gudinna.
Innan vi slutar så vill jag ju höra vad du är nyfiken på.
Du, jag är lite nyfiken på vem Ebba Forsberg sjunger om. På den låten som ska komma nu snart här. Mm. Och låten heter Vem genom eld?
Precis.
Och människor hör olika svar när man lyssnar på den låten. Vem är det hon sjunger på? Så jag överlämnar det till lyssnarna. Att vad finner du för svar på den frågan?
Vad härligt. Tack snälla Lasse, och så tar vi och lyssnar på Ebba Forsberg, Vem genom eld? Eller Who be fire?
Ja.
Och så tar vi och fika lite. Kardemummabullar, det var beställt.
Tack så mycket. Tack.
Tack.
Vem genom eld? Vem genom vatten? Vem under solen? Vem mitt i natten? Vem i Vem genom lagadom? Vem i den juligaste månaden maj? Vem genom långsamt sönderfall?
I nästa veckas avsnitt träffar vi Hanna Sadi. Jag fick ett mejl från henne i början av sommaren där hon skrev att hon nu kände sig redo att berätta sin livshistoria och det mörker som hon levde i, som till slut ledde till att hon ville ta sitt eget liv. Hon ville berätta för att visa att det finns en väg tillbaka, hur jobbigt livet än är. Idag så jobbar hon som mental coach, hon pluggar idrottsvetenskap och väntar tvillingar. Missa inte nästa veckas avsnitt. En stark historia om hur man kan hitta drivkraft och hur Hanna kom fram till att välja lycka i sitt eget liv.
Vem är funda himmelen? Vem har hjärtlöshet? Vem genom en lavin? Vem?
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.